Här är Ekot 4:15. Tre kvinnor omkom i bussolyckan på Östermalm i Stockholm, meddelar polisen. Gymnasieskolans nationella program kan förändras och valmöjligheterna blir färre. Ukraina välkomnar avtal med Grekland om naturgas, vi hör från Kiev. Så går det trögt i förhandlingarna på klimatmötet i Brasilien, några av rubrikerna idag. Det var tre kvinnor i 55- och 65-årsåldern som omkom i bussolyckan i fredags i centrala Stockholm. Det meddelar polisen efter att identifieringen avslutats. Vid olycksplatsen på Östermalm finns nu en minnesplats som Mats Rundström besökte idag.
Jag jobbar ju själv som busschaufför och kör här. Känner för allihop. Det är oerhört tragiskt. Försökte vara just här, respekt för de som har gått bort här och var delaktig i deras själar som har gått.
På olycksplatsen precis intill där busskuren tidigare stod har det upprättats en minnesplats. Här har människor lagt röda och vita rosor, handskrivna kort och tänt levande ljus. Idag blev polisen klar med identifieringen av människorna som omkom. Ola Österling är presstalesperson vid polisen.
Två av de avlidna är kvinnor i 65-årsåldern. Där har vi kunnat anträffa och lämna dödsbud till deras anhöriga. Den tredje personen är en kvinna i 55-årsåldern och hennes anhöriga biträds vi av polis i ett annat europeiskt land.
Vilket land?
Det kommer vi inte kommentera i nuläget eftersom vi inte har lämnat dödsbud till hennes anhöriga.
Vad som orsakade olyckan är ännu oklart, men polisen har tidigare gått ut med att inget tyder på att det var avsiktligt. En åklagare leder nu utredningen framåt. Just nu är det ett intensivt skede med både förhör och tekniska undersökningar. Och misstankarna om vållande till annans död kvarstår. Vid minnesplatsen där olyckan utspelade sig står Solveig Blank. Hon tänder ett ljus och ställer bredvid de andra.
Vi åker med bussen ofta. Och det här berör oss så fruktansvärt för att det kunde ha varit jag.
Reportrar Linda Kärnwell och Carl Friborg. Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om att tillsätta en utredning som ska föreslå gymnasieprogram med färre ämnen och inriktningar att välja på. Lotta Edholm är ansvarig minister för gymnasieskolan.
Vi måste komma ifrån en gymnasieskola där elever kan göra väldigt mycket taktikval, till exempel att man väljer kortare ämnen, lättare ämnen för att på det sättet få högre betyg.
Det Tidöpartierna nu vill se alltså, och som nationalekonomen Magnus Henriksson har till slutet av år 2027 på sig för att utreda, är gymnasieutbildningar som är mer utformade efter de ämnen som de olika programmen innehåller och att programmen ska vara mer lika oavsett vilken skola man går på, med tydligare koppling till fortsatta studier och yrkesliv. Så vad betyder då det här i praktiken? Patrik Reslow, Sverigedemokraternas skolpolitiska talesperson, vill se förändringar när det gäller de olika inriktningarna som skolor kan erbjuda inom de nationella programmen.
Nej, men jag tycker det är viktigt att man sätter en kvalitetsstämpel på utbildningarna. Så har du gått ett naturvetenskapligt program så är det naturvetenskap du har läst. Och det blir ju väldigt underligt när man då väljer andra kurser som kanske inte faller sig naturligt för ett naturvetenskapligt utbildning.
Men riskerar man då inte att tappa elever om valmöjligheterna minskar? Så här svarar Mattias Bengtsson, Kristdemokraternas skolpolitiska talesperson.
Det är möjligt att de skulle tycka skolan är tråkigare. Å andra sidan skulle det vara bättre förberedd när de kommer vidare på högskola eller universitet. Så det ibland kan inte allt vara kul.
Och han ger ett exempel från sin egen gymnasietid.
När jag gick i gymnasieskolan och samhällsprogrammet så kunde det finnas allt från psykologi och sociologi till medieproduktion eller digital design inom samhällsprogrammet. Nu stramar vi åt det mer så att det kommer vara tydligt vilka kurser som ingår i till exempel samhällsprogrammet.
Reporter Katarina Helmersson. En EU-budget på närmare 2000 miljarder euro är för stor och kan öka Sveriges avgift till EU för mycket. Det säger Sveriges EU-minister Jessica Rosenkrantz på ett möte i Bryssel, där frågan om unionens nästa långtidsbudget debatteras.
För Sverige så betyder det åtminstone en 60% ökning av avgifterna. Det är inte realistiskt och många andra länder har liknande utmaningar.
Förra året betalade Sverige in ungefär 40 miljarder kronor till EUs budget. Med det förslag som nu ligger på bordet för EUs nästa långtidsbudget för åren 2028-2034 skulle den avgiften alltså kunna öka avsevärt. Och det försöker regeringen stoppa. Inför dagens möte samlade Sverige och Österrike flera andra länder som också är nettobidragsgivare. Det vill säga de betalar in mer till den gemensamma budgeten än vad de själva får tillbaka i EU-stöd. Och det var inte bara de så kallade frugala eller snåla länderna som deltog på detta frukostmöte. Utan också andra som Belgien och Frankrike. Länder som inte brukar vara emot större EU-budgetar. Och i denna frukostklubb fanns det också samsyn enligt Rosenkrantz om att kommissionens förslag innebär för höga avgiftsökningar. Men full samsyn var det knappast i frukostklubben. Frankrikes minister Benjamin Haddad sa att han ville se en ambitiös budget och han försvarade det traditionella jordbruksstödet för franska bönder. Han medgav att medlemsländerna inte kan finansiera allt, men han förordade då andra lösningar.
Ressources propres parce que
EU behöver mer egna medel, sa Haddad. Det vill säga avgifter eller skatter som går direkt till den gemensamma budgeten. Det är en finansieringskälla som Sverige säger blankt nej till. Från andra länder som är nettomottagare, det vill säga de får mer EU-stöd än vad de själva betalar in i avgift, höjs också röster för en ambitiös budget i linje med det förslag som ligger på bordet. Spaniens representant, statssekreteraren Fernando San Pedro Marcos, förordade en annan finansieringslösning som är ett rött skynke för Sverige, nämligen nya gemensamma EU-lån.
La posibilidad de emitir deuda conjunta.
EUs ledare ska diskutera långtidsbudgeten på toppmöte här i Bryssel i december. Men beslut, det ligger långt fram i tiden. Det väntas först under 2027. Andreas Liljeheden, Bryssel.
I Tyskland har en strid blossat upp om landets pensioner. Inom Kristdemokraterna finns en falang som kraftigt motsatt sig den uppgörelse som finns mellan regeringspartierna och som även har makt att stoppa förslaget. Och om det skulle röstas ner kan det hota hela den tyska regeringskoalitionen.
Det var på Kristdemokratiska ungdomsförbundet Junge Unions årliga kongress i helgen som det stod klart för förbundskansler Friedrich Merz att medlemmarna inte tänkte gå med på regeringens pensionsuppgörelse. Ni kan väl inte mena allvar, sa Merz när han talade på kongressen.
Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Damit gewinnen wir vielleicht Zustimmung bei jungen Gruppen.
De unga väljarna räcker inte för att få ihop en majoritet, menade Merz. Men medlemmarna menade allvar. Och eftersom 18 personer i den så kallade unga gruppen sitter i förbundsdagen så har de makt att stoppa förslaget som förbundsdagen ska rösta om senare i november. Striden handlar om hur höga pensionerna ska vara fram till 2031. Enligt ungdomsorganisationen skulle det förslag som ligger innebära kostnader på ytterligare motsvarande 1300 miljarder kronor. Men Socialdemokraterna som arbetat fram förslaget och som är ett av dem som partiet fått igenom i koalitionsförhandlingarna vill inte vika sig. Det har finansminister och vicekansler Lars Klingbeil gjort klart.
Wir stehen beim Thema Rente, das werden wir im Bundestag verabschieden.
Läget för regeringen anses nu vara mycket allvarligt. Om inte Friedrich Merz lyckas övertyga de unga i partiet eller sin koalitionspartner kan det äventyra hela uppgörelsen med Socialdemokraterna. Merz underströk också behovet av sammanhållning i TV-kanalen ARD igår kväll.
Ich habe eine Meinung und ich vertrete jetzt nicht mehr die Opposition, sondern ich bin der Regierungschef und ich muss dafür sorgen, dass diese Regierung zusammenbleibt.
Jag har mina egna åsikter men måste se till att hela regeringen håller ihop, sa Merz. Katarina von Arnt, Berlin.
I Ukraina välkomnas det nya energiavtalet med Grekland om leveranser av naturgas. I ett läge då ryska attacker mot ukrainska energisektorn slagit ut delar av elnätet samtidigt som vintern närmar sig. Vår utsände Rickard Myrenberg rapporterar från Kiev.
Yes, of course, it's a good news because Ukrainians need a lot of help now since the war and everything. Yeah, so it would be any help would be incredible and great.
Ja, det här avtalet är välkommet, säger den 24-åriga studenten Yevgenia i Kiev. Vi ukrainare behöver all den hjälp vi kan få, säger hon. Samtidigt som bittra strider fortsätter vid fronten, särskilt kring Pokrovsk i sydost, så har bägge länderna beskjutit varandras energisektorer. De ukrainska attackerna har främst riktat sig mot ryska oljeraffinaderier, medan ryska drönar- och raketattacker inriktat sig på energiinfrastrukturen i Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för en ovanligt hård vinter på grund av de ryska attackerna, vilket de brummande bensingeneratorerna i Kiev vittnar om. Ukraina har infört planerade strömavbrott i stora delar av landet för att inte överbelasta ett redan hårt utsatt elnät. Därför så välkomnas nu avtalet som innebär att Grekland kommer att leverera i huvudsak amerikansk naturgas till hamnstaden Odessa fram till i mars. Men den 24-åriga studenten Yevgenia fruktar, som så många andra ukrainare, en hård och kall vinter.
We all hope not, but you never know.
Rickard Myrenberg i Kiev.
Det går trögt i förhandlingarna på klimatmötet i Berlin när man nu gått in i den sista och mest intensiva veckan. Men vissa framsteg har gjorts när det gäller utfasningen av fossila bränslen, säger Mattias Söderberg från danska biståndsorganisationen Folkkyrkans nödhjälp.
Vi vet att det finns en hel del länder som vill liksom ta fatt i det här problemet med att vi har för mycket fossila bränslen, och vi måste ju bli av med dem.
En växande skara länder vill nu ta fram en färdplan för att fasa ut fossila bränslen. På klimatmötet för 2 år sedan togs beslut att världens länder skulle röra sig bort från fossilt, men sedan dess har inte mycket hänt. Nu vill ordförandelandet Brasilien att det ska bli mer konkret hur det här ska gå till och när det ska hända. Även en del oljeproducerande länder stödjer förslaget, som till exempel Colombia, där Daniela Duran González är delegationschef.
Colombia is a country that recognizes the call of science and the call of peoples. Science is telling us that we won't achieve global climate goals to protect human rights and even to protect our economies without transitioning away from fossil fuels.
Trots att landet är starkt beroende ekonomiskt av oljeförsäljningen så vill alltså Colombia hitta en väg bort från det fossila. Men det är ännu oklart om det kommer att gå att landa en sån överenskommelse mellan alla länder här på klimatmötet. Sammantaget är det mycket låsningar. Så är det ofta, men i år är läget mer komplicerat än på länge, säger Mattias Söderberg på Folkkyrkans nödhjälp.
Den blir svår, den blir väldigt svår. Och det är inte så mycket för att det handlar om klimatet, men för att det är en geopolitiskt svår situation vi står i världen just nu. Det handlar mycket om växt och säkerhet och handel och många andra saker som påverkar hur länderna kommer att agera.
Mona Hambrius på FNs klimatmöte i Belém.
Under eftermiddagen och kvällen väntas snö eller blötsnö i delar av Stockholms och Uppsala län. Linus Falk är meteorolog vid SMHI.
Ja, men i de ostligaste delarna där man kollar Östhammar, Norrtälje och öster därom är väl risken som störst att de får några centimeter snö helt enkelt. Och det är under eftermiddagen och en bit in på kvällen. Sen framåt natten eller senare delen av kvällen då klarnar det upp även i det här området.
Och hur ser det ut för resten av veckan i landet?
Ja, men både i det här området eller landet som stort så är det den här kalla luften som ligger kvar. Och dagarna fram här så blir det under tisdagen lite lokala snöbyar eller skurar i Götaland. Sen är det mer sammanhängande nederbördsområden här i mitten på veckan som kan beröra framförallt Götaland och östra Svealand.
Så vad vill du säga till alla som behöver ge sig ut i det här vädret?
En liten uppmaning bara kanske att man tar det försiktigt om man ska ge sig ut i trafiken eller bara överlag. Var ute i god tid här i det kalla och lite luriga vädret vi har i veckan.
Reporter Bashir Kavak. Så vädret imorgon väntas fortsatt allmänt klart till halvklart men kallt väder. Men i södra Götaland varvas solen med moln som innehåller byar av regn eller blötsnö som under dagen blir allt mer talrika och breder ut sig norrut. Temperatur från i Götaland 1-6 plusgrader till i nordligaste Norrland 10-15 minusgrader. Ekoproducent idag var Ola Henriksson, i studion Alexander Seinon Lund. Vi tipsar om vår app Sveriges Radio. Där kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen Sök i den nedre menyn och sen på fliken Senaste nyhetssändningar.